The battle of Britain is about to begin.
We're facing a radical ideology
on this battle,
inalterable objectives,
the of Christian civilization.
To enslave whole nations and intimidate the world.
You and I know them and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery.
Against such an enemy, there is only one effective response.
If the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say,
we will never back down, never give in, and never accept anything less than complete victory.
This was their finest hour.
Hej och välkomna till avsnitt 1071 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Coronaviruset började i Kina men sveper nu över hela världen. Så här i början av april 2020 har nästan 70 000 människor dött runt om i världen. Det pratas mycket om att vara förutseende. 2015 så talade Bill Gates på TED Talk om vikten av att konfrontera pandemier. Han sa:
If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war.
Men redan 10 år tidigare, 2005, så presenterade USAs president George W. Bush en global strategi för att bemöta framtida pandemier, såväl som ett nationellt säkerhetsprogram för att skydda USA. Men Bush var impopulär i Europa och 2005 var han också försvagad inrikespolitiskt, därför lyssnade väldigt få. Så låt mig här påminna om den mest förutseende plan som presenterats mot globala pandemier. Varmt välkomna! Ja, ni som hänger med i den här podden regelbundet, ni vet ju att jag är en stor anhängare av USAs tidigare republikanske president George W. Bush, som styrde Vita huset mellan 2001 och 2009. Och jag blev en anhängare av George W. Bush i presidentvalet år 2000. Jag har ju skrivit en bok om det presidentvalet också, George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000. 2017 skrev jag den boken. Men i det valet i alla fall så kampanjade Bush utifrån en plattform som han kallade för Compassionate Conservatism, eller medkännande konservatism som man säger på svenska då. Och konceptet i Compassionate Conservatism, det var att på konservativa grunder ta sig an samhällets svagaste. Men det var inte bara det amerikanska samhället som Bush fokuserade på, utan han fokuserade faktiskt på hela världen. Och det är inte lätt att begripa det om man bor i Sverige, därför att mediebilden som pumpades ut, det var att Bush var, han var introvert, han var inåtvänd, han brydde sig inte om världen. Men det gjorde han, och hans första stora satsning mot en global epidemi, det var en stor satsning mot HIV-AIDS i Afrika och i tredje världen. Det var ett program som heter PEPFAR, och det här programmet lanserade han på sitt State of the Union-tal 2003. Och det här var ju när USA befann sig mitt i ett krig, 2 år efter 9/11-attacken, och det var fullt krig mot Al-Qaida i Afghanistan, och sen så var det ju också på gång då i Irak. Men trots det så satsade Bush stora pengar på det här arbetet PEPFAR, och vi kan spela ett klipp från hans State of the Union-tal 2003.
Today on the continent of Africa, nearly 30 million people have the AIDS virus, including 3 million children under the age 15. There are whole countries in Africa where more than 1/3 of the adult population carries the infection. More than 4 million require immediate drug treatment. Yet across that continent, only 50,000 AIDS victims, only 50,000, are receiving the medicine they need. Because the AIDS diagnosis is considered a death sentence, many do not seek treatment. Almost all who do are turned away. A doctor in rural South Africa describes his frustration. He says, we have no medicines. Many hospitals tell people, you've got AIDS, we can't help you. Go home and die. In an age of miraculous medicines, no person should have to hear those words. AIDS can be prevented. Antiretroviral drugs can extend life for many years. And the cost of those drugs has dropped from $12,000 a year to under $300 a year, which places a tremendous possibility within our grasp. Ladies and gentlemen, seldom has history offered a greater opportunity to do so much for so many. And to meet a severe and urgent crisis abroad tonight, I propose the emergency plan for AIDS relief, a work of mercy beyond all current international efforts to help the people of Africa. This comprehensive plan will prevent 7 million new AIDS infections, treat at least 2 million people with life-extending drugs, and provide humane care for millions of people suffering from AIDS and for children orphaned by AIDS.
Och PEPFAR skulle växa med tiden och miljontals liv har blivit räddade av PEPFAR. Och i samband med presidentvalet 2008 när Barack Obama, då, USAs första svarta president och presidentkandidat som han var på våren 2008, när han var hyllad och hypad i Europa sådär, då fick Tanzanias president Jakaya Kikwete en fråga av en journalist som undrade vad han tyckte om att USA skulle få en svart president med påbrå från Afrika. Och då sa Tanzanias president Jakaya Kikwete att han hoppades att Barack Obama skulle bli en lika bra president och lika god vän till Afrika som George W. Bush hade varit. Och det här sa han därför att PEPFAR verkligen funkade, det räddade liv, och i dags dato så har ungefär 17 miljoner afrikanska liv räddats från HIV/AIDS tack vare George W. Bush satsnings PEPFAR. Och en av de här personerna som var med i att forma PEPFAR, det var Dr. Anthony Fauci, som nu är Donald Trumps främsta rådgivare i den här coronakrisen. Och förra året så intervjuades Dr. Fauci på Bloomberg News, och då sa han så här om George W. Bush och PEPFAR.
I guess a few years back when President George W. Bush was president, he asked you to come to the Oval Office and asked you what you could do about HIV and AIDS in Africa. And what did you tell him?
Well, he sent me to Africa to do a fact-finding and come back with the feasibility of doing something, because he said and told me that he felt that as a rich nation, we have a moral responsibility now that we have drugs that can treat and prevent infection, that others, individuals who, because of where they live, they don't have access to that, and they're essentially going to die from a disease merely because of where they were born and raised, i.e. in the developing world. So he sent me to Africa to figure out, can we actually give treatment, care, and prevention? And we put together a program called the President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. And that's probably one of the most important parts of the George W. Bush legacy, because that has saved now about 14 to 15 million lives thus far, and more coming, merely by providing sub-Saharan Africa and other developing countries with the proper drugs that can save their lives as well as prevention.
Ja, som sagt, det här kan ju inte så många i Sverige så särskilt mycket om, och det beror inte på att det här var ett litet program. PEPFAR var och är den största satsningen i historien mot en enskild epidemi och har som sagt då räddat miljontals människoliv i Afrika och i tredje världen. Utan anledningen till att svenskar inte kan så mycket om det här, det beror på att media inte har berättat och att media har till och med vilselett. Och ett bra exempel på det, det var när SVT skulle sammanfatta 2000-talet i sin årskrönika 2009. Och då skrev deras USA-expert Bo Inge Andersson så här på SVTs hemsida: genom Bushs nya linje försvann hela kontinenter ur USAs horisont, det gällde Afrika. Så skrev alltså SVTs USA-expert Bo Inge Andersson 2009. Och inget kunde vara mer fel än det här, som just de här klippen visade. Men så är det i Sverige i alla fall. Alltså vi får en väldigt snedvinklad bild och felvinklad bild när det kommer till USA, i synnerhet republikanska presidenter. Och George W. Bush, han satsade stort på att motverka HIV/AIDS i Afrika. Och jag skrev en artikel om det här faktiskt i den kristna tidningen Världen idag, den 3 mars. Och den heter George W. Bush påminner om medkännande konservatism. Så gå gärna in och läs den. George W. Bush påminner om medkännande konservatism i Världen idag, den 3 mars. Den finns på deras hemsida. Men med det här sagt då så går vi vidare. Därför att Bush, han var inte bara intresserad av HIV/AIDS, utan han blev intresserad av epidemier och pandemier, och han la ut och presenterade en global plan för att motverka nästa världspandemi, och det ska vi gå in på nu. Ja, jag inledde ju det här avsnittet med att spela ett klipp från Bill Gates när han pratade på TED Talks den 3 april 2015, alltså för 5 år sedan, när han då på förhand varnade för globala pandemier och sa att virus är det som hotar människoliv mer än någonting annat. Och det var absolut helt klart väldigt förutseende av Bill Gates, väldigt viktigt arbete som han gör. Men Bill Gates var inte först, utan den som var först med att presentera en plan mot globala pandemier, det var George W. Bush, och han gjorde det redan 10 år tidigare, 2005, så presenterade han en sån plan. Och jag har ju nyss berättat då att han lanserade PEPFAR 2003 och att PEPFAR verkligen betydde mycket för kampen mot HIV-AIDS i Afrika. Men det här intresset för olika epidemier och pandemier och sjukdomar, det fortsatte han att intressera sig för George W. Bush. Och 2005 så läste han boken The Great Influenza av författaren John M. Barry. Och det här är en bok då som berättar om det som vi i Sverige kallar för spanska sjukan och många andra epidemier, men spanska sjukan i synnerhet, som fanns och bröt ut då under första världskriget 1918-1920, och det var flera miljoner människor som dog, och inte minst i USA där man gjorde väldigt lite för att skydda sig. Man var ju inne i första världskriget och det var det man fokuserade på, så att mängder av personer dog i USA. Den här boken läste Bush och han blev väldigt inspirerad av den, och det finns en slags myt om att Bush var dum. Det var ungefär det som man trodde här i Europa och i Sverige, att Bush var en korkad person som inte kunde läsa. Det var inte sant, utan Bush var en väldigt flitig läsare. Han läste 14 Lincoln-biografier i sin tid i Vita huset, och han läste mängder av böcker varje år. Till exempel så 2008 så läste han 40 böcker, och 2007 läste han 51 böcker, och 2006 så läste han 95 böcker. Han tävlade till och med, alltså han tävlade med sin chefstrateg Karl Rove och vem som han läser flest böcker per år. Så han läste väldigt många böcker Bush, plus att han läste Bibeln från perm till perm varje år också, kan jag säga. Så att han var en bokläsare Bush, och en av de böcker som han läste, det var ju den här boken då, The Great Influenza av John M. Barry, och den påverkade honom väldigt ingående. Så han började 2005 prata om att vi måste skydda oss mot en global pandemi. Det är det vi måste göra. Och den 14 september 2005 så talade han inför FN på World Summit High Level Plenary Meeting of the 60th Session of the United Nations General Assembly. Och då sa Bush så här inför generalförsamlingen i FN den 14 september 2005.
As we strengthen our commitment to fighting malaria and AIDS, we must also remain on the offensive against new threats to public health, such as the avian influenza. If left unchallenged, this virus could become the first pandemic of the 21st century. We must not allow that to happen. Today I'm announcing a new international partnership on avian and pandemic influenza. The partnership requires countries that face an outbreak to immediately share information and provide samples to the World Health Organization. By requiring transparency, we can respond more rapidly to dangerous outbreaks and stop them on time. Many nations have already joined this partnership. We invite all nations to participate. It's essential we work together. And as we do so, we will fulfill a moral duty to protect our citizens and heal the sick and comfort the afflicted.
Och den här internationella samarbetsorganisationen, The International Partnership of Avian and Pandemic Influenza, den finns fortfarande, och den arbetar för att få till ett internationellt samarbete för att upptäcka epidemier och förhindra dem från att bli pandemier. Och man försöker då arbeta för öppenhet i världen och liknande saker, och koordinera samarbeten och sådär. Och det går att läsa om den här på Wikipedia till exempel. Hälsominister, USAs hälsominister under George W. Bush, Mike Leavitt, han sa dagen efter att Bush hållit sitt tal, så sa han att pandemier, de korsar alla gränser och vi måste verkligen samarbeta globalt. Och den 10 oktober 2005, alltså en månad senare ungefär, så åkte han till Bangkok där den här internationella gruppen som Bush startade och lanserade hade sitt möte, ett av sina första möten, och där sa Mike Leavitt, hälsoministern, så här:
The doctrine of the United States in dealing with pandemic flu is that if it happens anywhere, there's risk everywhere, and that we must form a network of collaboration to deal with it. As you know, 140 million birds have been affected. We have a lot of warning signs that are troubling. The likelihood of it happening is unknown to us, but we view this not as a short-term dilemma, but a long-term problem. There will be, at some point in the future, another pandemic. We don't have sufficient manufacturing capability because of the amount that it takes to create a vaccine for even every person in the United States, let alone the world.
Så USA engagerade sig verkligen för att få världen att inse att hotet från pandemier är reellt. Även om vi bara haft tre stora pandemier under 1900-talet så kommer det sannolikt att komma en pandemi under 2000-talet och vi måste förbereda oss, världen måste förbereda sig. Det var Bush-administrationens budskap. Det här var 2005 dock och Bush var inte så populär, inte i Europa, inte ute i världen, så att det var inte så många som lyssnade. Men det här var ett budskap som Bush verkligen försökte pumpa ut på stor skala i världen. Bush pratade också nationellt om hur USA skulle förbereda sig om en pandemi skulle komma. Och den 1 november 2005, alltså några veckor efter att Michael Avito hade talat i Bangkok och en månad efter ungefär som han hade pratat på inför FN då, en och en halv månad, så sa Bush så här då inför National Institutes of Health, alltså USA:s folkhälsomyndighet, den 1 november 2005.
Most Americans are familiar with the influenza or the flu, a respiratory illness that makes hundreds of thousands of people sick every year. But it is not usually life-threatening for most healthy people. Pandemic flu is another matter. Pandemic flu occurs when a new strain of influenza emerges that can be transmitted easily from person to person, and for which there's little or no natural immunity. At this moment, there is no pandemic influenza in the United States or the world. But if history is our guide, there is reason to be concerned. In the last century, our country and the world have been hit by three influenza pandemics, and viruses from birds contributed to all of them. The first, which struck in 1918, killed over 500,000 Americans and more than 20 million people across the globe. The 1918 pandemic was followed by pandemics in 1957 and 1968, which killed tens of thousands of Americans and millions across the world. 3 years ago, the world had a preview of the disruption an influenza pandemic can cause when a previously unknown virus called SARS appeared in rural China. When an infected doctor carried the virus out of China, it spread to Vietnam and Singapore and Canada within a month. Before long, the SARS virus had spread to nearly 30 countries on six continents. It infected more than 8,000 people and killed nearly 800. By one estimate, the SARS outbreak cost the Asian Pacific region about $40 billion. The airline industry was hit particularly hard, with air travel to Asia dropping 45% in the year after the outbreak. All this was caused by a limited outbreak of a virus that infected thousands and lasted about 6 months. A global influenza pandemic that infects millions and lasts from 1 to 3 years could be far worse. Scientists and doctors cannot tell us where or when the next pandemic will strike or how severe it'll be. But most agree, at some point we are likely to face another pandemic. If the virus were to develop the capacity for sustained human-to-human transmission, it could spread quickly across the globe. It's my responsibility as the president to take measures now to protect the American people from the possibility that human-to-human transmission may occur. In September at the United Nations, I announced a new international partnership on avian and pandemic influenza. The partnership requires participating countries that face an outbreak to immediately share information and provide samples to the World Health Organization. By requiring transparency, we can respond more rapidly to dangerous outbreaks. And every nation has responsibilities to detect and stop its spread. Here in the United States, we're doing our part. One of the challenges presented by a pandemic is that scientists need a sample of the new strain before they can produce a vaccine against it. This means it's difficult to produce a pandemic vaccine before the pandemic actually appears. And so there may not be a vaccine capable of fully immunizing our citizens from the new influenza virus during the first several months of a pandemic. To help protect our citizens during these early months, when a fully effective vaccine would not be available, we're taking a number of immediate steps. Researchers here at the NIH have developed a vaccine based on the current strain of the avian flu virus. This vaccine would not be a perfect match to the pandemic flu, because the pandemic strain would probably differ somewhat from the avian flu virus it grew from. But a vaccine against the current avian flu virus would likely offer some protection against a pandemic strain and possibly save many lives in the first critical months of an outbreak. We're also increasing stockpiles of antiviral drugs such as Tamiflu and Relenza. Antiviral drugs cannot prevent people from contracting the flu. It can, but they can reduce the severity of the illness when taken within 48 hours of getting sick. So in addition to vaccines, which are the foundation of our pandemic response, I'm asking Congress for $1 billion to stockpile additional antiviral medications so that we have enough on hand to help treat first responders and those on the front lines, as well as populations most at risk in the first stages of a pandemic. If an influenza pandemic strikes, every nation, every state in this union, and every community in these states must be ready. To respond to a pandemic, we need medical personnel and adequate supplies of equipment. In a pandemic, everything from syringes to hospital beds, respirators, masks, and protective equipment would be in short supply. So the federal government is stockpiling critical supplies in locations across America as part of the strategic national stockpile. To respond to a pandemic, the American people need to have information to protect themselves and others. In a pandemic, an infection carried by one person can be transmitted to many other people, and so every American must take personal responsibility for stopping the spread of the virus. To provide Americans with more information about pandemics, we're launching a new website, pandemicflu.gov. That ought to be easy for people to remember. The website will keep our citizens informed about the preparations underway, steps they can take now to prepare for a pandemic, and what every American can do to decrease their risk of contracting and spreading the disease in the event of an outbreak. Now, all the steps I've outlined today require immediate resources. Because a pandemic could strike at any time, we can't waste time in preparing. So to meet all our goals, I'm requesting a total of $7.1 billion in emergency funding from the United States Congress.
Ja, det var alltså det tal som George W. Bush höll inför USAs hälsomyndighet den 1 november 2005. Och ja, vad blev då konsekvenserna av det här talet och av Bush maning till USAs kongress att agera? Om vi börjar med lite rolig sak, och det är att den här hemsidan då som Bush tipsar om, som de har startat upp, som han nämner i det här talet, den finns fortfarande kvar. Den finns fortfarande kvar, och där kan man läsa och få information om hur man ska agera vid en pandemi. Så att det var ju lite intressant då. Det andra som hände, det var att Homeland Security, de startade en... De gick ut med en rekommendation om hur man skulle agera i en pandemi. The National Strategy for Pandemic Influenza, som de släppte då i, ja, lite senare i november 2005. Och George W. Bush, han skriver själv där i inledningen att nu har vi en möjlighet att verkligen agera för att vara beredda om det kommer en influensapandemi. Och sen så skriver man då i Homeland Securitys rapport massa saker om internationellt samarbete och att man måste begränsa pandemier så fort som möjligt. Men det mest intressanta tyckte jag, det var att det finns tre rekommendationer för individer och familjer. Och där är man ganska tydlig, man har tre punkter. Den första punkten, det handlar om att man ska se till att undvika spridning, infektioner inom familjen, familjemedlemmar och sådana saker, om man har symptom på influensa då. Den andra punkten, det är att följa olika allmänna förordningar, och till exempel så kan det bli förordningar om att begränsa allmänna utrymmen, hur många människor som får samlas i på offentliga platser och sådana saker, samt begränsningar av resor som inte är helt nödvändiga då. Och de här begränsningarna kan pågå i flera dagar och kanske till och med flera veckor. Det var punkt 2 då i Homeland Securitys rapport. Så punkt 3, så säger man att det är viktigt för familjer och personer att ha grundläggande hushållsmaterial hemma, och att man ska ha det då i flera, man ska vara beredd så att man kan ha det i flera dagar om nödvändigt. Och jag tycker det här var kul, därför att alla de här punkterna är ju saker som vi har implementerat nu 2020, 15 år senare. Jag menar, vi ska självisolera oss om vi blir smittade och sådär, och vi har tydliga begränsningar på samlingar i offentliga utrymmen och sådana saker, rekommendationer eller rena förbud. Och det här med att samla på sig hushållsvaror, toalettpapper, det är det som har blivit inne nu och sådär. Så att jag tyckte det var rätt kul att de här rekommendationerna fanns redan 2005. Rent politiskt då, så var det så här att kongressen, de anslog pengar, de tyckte att det här var väldigt viktigt, så att 2006 sa kongressen ja. Och en av de sakerna man gjorde, det var att man utökade och uppgraderade USAs stockpile, USAs beredskapslager. Och det här stockpile-beredskapslagret, det byggde man upp redan på 1990-talet, i mitten av 1990-talet, och det var då när Bill Clinton var president. Och man gjorde det som en respons på några olika kriser som hade inträffat. Dels den första terrorattacken mot World Trade Center, bombningen där 1993, och dels då terroristattacken Timothy McVeigh 1995, Oklahoma City bombing, och därtill också den här attacken i Japan, den här terroristattacken, saringas som användes då på tunnelbanan i Tokyo där väldigt många dog. Det använde man som, det gjorde att man insåg att man behövde ha en stockpile med skyddsmasker och sådana saker. En del av det gick åt och användes efter attacken, terroristattacken den 11 september 2001 och Al-Qaida och sådär, men mycket fanns kvar. Men 2005 då, när Bush hade hållit det här talet och manat kongressen, så utökade man det här beredskapslagret rejält, och bland annat så portionerade man ut 150 miljoner skyddsmasker runt om i USA. Det fanns en beredskap av sånt och av ventilatorer, respiratorer och sådana saker. Men sen kom ju svininfluensan 2009. Det är ju den minns säkert väldigt många i Sverige också, svininfluensan då. Och då använde USA upp mycket av det här beredskapslagret. Och 2009 så var det ju Barack Obama som var president, och även hans vicepresident då, Joe Biden. Och man använde upp mycket av det lagret, man skickade runt olika saker runt om i USA, men man fyllde inte på det efteråt. Så att från början så hade man 52 miljoner ansiktsmasker, skyddsmasker, och 104 miljoner respiratormasker för att kunna andas då i respirator. Och efter svininfluensan så fanns det bara 40 miljoner skyddsmasker kvar, så att 2/3 försvann och det fylldes aldrig på. Och det är många tidningar som skriver om det här. New York Times har en artikel, Washington Post har en artikel och en artikel i Washington Examiner. Så att när då Joe Biden, för att kort gå in lite grann på valpolitik, nu pekar finger mot Donald Trump och säger att det är du som inte har förberett, det ligger visst fog i det, därför att Donald Trump har inte heller fyllt på de här lagren. Men Joe Biden är inte den som ska peka finger, för det fylldes inte på under Barack Obama heller. Utan det här byggdes upp under George W. Bush, sen gick det 2 presidentadministrationer, Barack Obama och Donald Trump. Och båda två hade ju andra kriser kanske att tänka på, jag menar recessionen och allt det här som Barack Obama hade att hantera, och Donald Trump hade sina grejer. Så att det har ju liksom, det är ju saker som kommer emellan, det är alltid det, men det handlar om prioriteringar. Och det här visade att Bush la ut en plan som dels har implementerats delvis, mycket av den här grundstrukturerna som fortfarande används för att styra upp situationen nu idag i USA. Det är en struktur som lades redan under George W. Bush, men det har ju inte fungerat perfekt. Det har gått 2 presidentadministrationer och 15 år sedan Bush höll det talet och sedan man agerade då. USA. Men Bush lade ändå ut en plan, en stor global plan för att hantera pandemier, och han var en av de första som gjorde det. Men det för oss till slutresonemanget i det här, och det är ju att trots den här planen som var väldigt bra, jag menar om ni börjar lyssna på de här klippen så inser ni att det Bush sa var bra. Hade vi tänkt så nu så hade vi varit mycket säkrare än vad vi har varit i den här coronakrisen då. Men det vi har lärt oss nu är att den främsta aktören som verkligen inte lyssnade på Bushs maning, det var Kina. Mycket av de här influenserna kom ju från Kina, från deras djurmarknader. Det är en del som har kommit från Mellanöstern också, men från Kina. Och det här senaste exemplet då, coronakrisen, covid-19, det är ju definitivt från Kina. Och där agerade Xi Jinping, Kinas ledare, väldigt ansvarslöst. Den här epidemin som det var i början då, den tilläts spridas och vi fick ingen vetskap om vad det var. Var det spreds det mellan människor, hur pass begränsat är det? Och miljoner kineser tilläts ju resa därifrån, ut till Europa, till Italien och så vidare, utan att de stoppades, trots att Kina visste att det här smittar mellan människor. Utan man försökte lägga på locket, och det vart inte den här rapid response som USA efterlyste redan för 15 år sedan. Kina vägrade. Så att väldigt mycket skuld måste definitivt lastas på Kina och på deras ledare Xi Jinping. Och det finns exempel i världen på att man måste inte agera som Kina gör. 2014 så var det här utbrottet av Ebola i västra Afrika. Ebola är ju ett mycket, mycket farligare virus än corona såklart då, och covid-19 och så. Men det är inte lika, det sprids inte lika lätt, Ebola, som tur är då. Men det vart i alla fall ett utbrott då i västra Afrika. Och då beslöt Liberias president, en kvinna, Johnson hette hon, jag minns inte vad hon hette förnamn, men Johnson, hon beslöt att stänga Liberias gränser för att det här inte skulle spridas vidare. Och Det var högst ansvarsfullt. Hon hade kunnat sagt, nej men det är ingen fara här utan vi klarar oss, som Kina gjorde. Men så gjorde hon inte, utan hon sa att nu måste vi agera snabbt, och man gjorde det, och det fanns massa amerikanska hjälparbetare där också, en läkare som dog bland annat, som kom från Texas för övrigt. Och så. Så att hon agerade ansvarsfullt, medan Xi Jinping i Kina, han har inte gjort det. Så att hon demonstrerar verkligen att man kan, man måste inte göra som Kina har gjort. Man måste inte ha den här, vi sköter allt själva och ingen ska komma och lägga sig i och inga fel i våran fina regim, ungefär i våra fina nation. Man behöver inte ha den mentaliteten, det visar Liberia. Så att det är också en viktig sak att komma ihåg. Men det är inte bara Kina som ska lastas, utan man måste faktiskt peka ett finger mot Europa också, och inte minst mot Sverige. Jag nämnde det tidigare i inledningen, i början av det här avsnittet. Bo Inge Andersson, SVTs USA-expert, som skrev att genom Bush nya linje försvann hela kontinenter ur USAs horisont. Som sagt, det är inte sant, och det vet ni nu när ni har lyssnat på det här. Bush satsade på PEPFAR, den största satsningen någonsin för att bemöta en global epidemi. Och han satsade, han försökte i alla fall satsa stort för att förhindra framtida pandemier. Så att det Bo Inge Andersson skrev, det är inte sant. Men det är ändå den här bilden som har funnits i Sverige, och den har ju påverkat allmänhet men även politiker. Jag menar, vi har våran före detta socialdemokratiska bistånds- och migrationsminister Jan O. Karlsson. 2003 så sa han om George W. Bush, eller han kallade då George W. Bush, USAs president, för den där jävla Texas-gubben, en svensk minister som säger så om världens, den fria världens ledare. Vad ska man säga om det egentligen? Jag menar, det visar lite grann att vi är helt förblindade här i Sverige, i Europa, men kanske i Sverige i synnerhet. Vi lyssnar inte på USA när USAs leds av en republikan. Och lärdomen av det här avsnittet som jag nu har lyssnat på, det är att vi kanske borde göra det. Vi kanske inte borde vara så ideologiskt blinda att vi låter det bli att lyssna på ledaren för världens enda supermakt, som dessutom är en demokrati, när den har viktiga budskap att komma med. Och inte bara ignorera det på något sätt. För det kan leda till allvarliga konsekvenser, som den nuvarande coronakrisen. Det är någonting som jag tycker att svensk media har verkligen inte tagit ansvar när det gäller att rapportera rättvist och sanningsenligt om USA. För den här sanningen behöver vi. Har vi inte den, så kommer Europa och USA vara splittrade, och då kommer sådana här skurkländer som Kina, som har infiltrerat Världshälsoorganisationen och liknande, de kommer att kunna köra på sitt eget race. Så att Europa och USA måste stå enade, och ett sätt att göra det är att man rapporterar rätt om vad som händer i USA och hur amerikanska presidenter och republikanska i synnerhet verkligen är på riktigt, bortom schablonbilderna. Så att det är ett viktigt budskap. Slutligen då, så tycker jag också att det här avsnittet bevisar det jag alltid har tyckt om George W. Bush. Som sagt, jag är väldigt inspirerad av George W. Bush, och det här talet då inför USAs folkhälsomyndighet tycker jag visar att Bush är en ledare. En ledare, en viktig egenskap för en ledare, det är att kunna förutse problem och förebygga dem, helt enkelt, innan problemen inträffar. Och ett bättre exempel än så kan man inte hitta, tycker jag, när det gäller då Bush plan för att bemöta pandemier. Och det här var ju inte ett höftskott. Jag menar, det finns alltid de som säger, ja men ja, titta, jag hade rätt, jag sa så för så många år sedan och sådär. Och ja, det kanske gjorde, men då är frågan, var det en chansning, var det en slump, var det tur? Eller var det ett, fick du rätt på grund av att du gjorde en kvalificerad analys? Och det var ju exakt det som George W. Bush gjorde. Han läste historia, han läste att pandemier har funnits och återkommande genom mänsklighetens historia, och ibland har de fått helt fruktansvärda konsekvenser, som digerdöden på 1300-talet menar jag, och mindre, inte lika allvarliga saker som spanska sjukan då, men alltså att det här är ett hot mot mänskligheten, och i en global värld som vi har nu med flygplan och liksom globalisering över hela världen, där alla, en kines kan resa till Sverige, till USA, överallt. Det innebär att nu är hotet från pandemier större än någonsin i hela världshistorien. Vi har ju fortfarande bara hjälpmedel, vi har inga akuta direkta botemedel mot virus, det är ju det som är ett faktum, och det är det som gör det här så farligt. Vi har liksom inget, det finns inget penicillin som biter på virus, utan vi är helt oskyddade, så att det här är ett livsfarligt hot som vi måste ta på allvar. Bush insåg det, och han gjorde det utifrån en historisk analys. Och det tycker jag är jätteimponerande. Och ja, jag är stolt över att ha stött George W. Bush under hela hans presidenttid, och jag tycker verkligen att han är en person man kan dra många sunda lärdomar från. Jag tänkte avsluta den här podden med att spela ett klipp till från det tal som Bush höll då inför USAs hälsomyndighet 2005, och jag hoppas att ni som lyssnar kan på något sätt dra lärdomar av allt det här, därför att vi befinner oss just nu, Europa och världen, i en kris som Bush talade om 10 år innan Bill Gates. Och det är värt att komma ihåg det, därför att det var bra varningar som Bush gav, och han visade verkligen exempel på hur man ska leda. Här klippet då från Bush tal 2005, och med det sagt så avslutar vi den här podden.
Leaders at every level of government have a responsibility to confront dangers before they appear and engage the American people on the best course of action. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day many lives could be needlessly lost because we failed to act today. Thank you for coming today to let me outline my strategy. Thank you, United States Congress, for considering this measure. May God bless you all.
Det var avsnitt 1071 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En podcast som önskar ge det konservativa perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte förmedlar. Stöd mig gärna i detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Köp också gärna min bok om George W. Bush. Den finns som e-bok på Adlibris och Bokus. Eller via mig personligen som pocket för 250 kronor. Skriv i så fall ett sms om önskemål att köpa på nummer 070 30 28 95 0. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.